Hej och välkommen till Respispodden. I veckans avsnitt gästas av Robert Björkman från GT4 Scandinavia. Vi pratar bland annat om var Roberts bilintresse kommer ifrån och om hans karriär inom motorsporten i Sverige. Men också såklart om GT4 Scandinavia och om vad de sysslar med allt från tävlingar och teamen till partners och banor såklart. Avsnittet spelas in den 25 november. Trevlig lyssning! Idag så befinner jag mig i Stockholm på ett hotell här på, ja, vi ska inte säga vad det är för hotell, men mitt i centrala Stockholm här med Robert Björkman. Jo. Hallå Robert.
Hejsan.
Hej, hur är läget?
Jo, men det är faktiskt jättebra, ja, tycker jag.
Härligt.
Det enda problemet är att det inte är racing-säsong bara, men det får man ta.
Ja,
liksom.
Första
man behöver vila ibland också.
Ja, precis, man måste ju det. Men du kom hit från Göteborgstrakten, om jag förstår
det. Ja, precis. Ja. Så jag utgår ju från Stenungsund i vanliga fall. Så att,
just det.
Tog tåget som funkade hela vägen här idag. Så ja, att det var
härligt.
Tur. Ja, funkar bra.
Kul att ha dig här.
Ja, ja, kul att vara med.
Ja. Jag tänkte lite snabba fakta innan, så vi får reda på vem du är.
Just det.
Ålder.
Ålder, ja, 41 står det tydligen någonstans. Ja. Jag förstår inte hur det gick så snabbt bara, men ja. Sista 10 åren har gått väldigt fort, kan
jag
man
förstår,
säga.
Jag förstår. Du tog studenten nyss.
Ja, ungefär som. Så. Ja, men det var 21 känner jag mig mer bekväm med än 41 faktiskt. Ja. Jag känner, men.
Yrke?
Jag jobbar ju som försäljare i vanliga fall. Så jag säljer sensorer till industrin. Allting som har ett rullande band jobbar jag med.
Så okay.
Och mycket svensk industri.
Mm. Trevligt. Mm. Familj?
Ja, jag har 2 barn, en grabb och en tös och en fru och en katt också faktiskt som vi skaffade där för har blivit 2,5 vecka sedan någonting. Så att,
okay.
Ja, det är full rulle kan man säga.
Jag förstår, jag förstår. Förutom bilintresset då?
Ja, du, jag gillar ju att resa. Jag har väl ett datorintresse. Ja, sen har jag ju lite matlagningsintresse och sådär, så det är lite sådär smått och gott. Det är väl livets goda som är binder ihop dem, kan man väl
jag
säga.
Förstår. Ja.
Så det har jag väl också. Ja. Ja, det är väl lite andra sporter också så, men
säg inte paddel bara.
Snälla. Nej, paddel är det inte.
Bra.
Nej. Så att, ja, men det finns andra sporter mot sport också, så kan jag säga.
Ditt bilintresse, om vi börjar där, var kommer det ifrån?
Så jag började ju väldigt tidigt med att hänga med min far. Vi var ju liksom i rallyskogen och han hade ju kört, han kallade ju dragracing, men i min värld är det lite mer streetracing det han höll på med.
Okay.
Så att han födde väl det intresset väldigt tidigt hos mig, så att vi började köra karting när jag var 6,5 eller 7 år eller något i den stilen var vi och köpte vår första go-kart. Och sen dess har jag ju, jag tror jag har haft 1 år egentligen då jag inte har hållit på med motorsport sen jag var 6 år gammal, tror jag.
Okay.
Så att ja, det blir ett par år nu.
Ja, jag förstår.
Mm. Så att därifrån är det. Och sen, jag är väl inte så jätteintresserad kanske utav en vanlig, liksom, helt vanlig bil ute på gatan, utan jag gillar ju det lite mer extrema och racerbilar framförallt då. Men kanske inte, jag är inte så här superintresserad av att det kommer liksom en ny vanlig bil
imorgon. Nej, okay.
Liksom så. Nej. Men allting som brummar och låter och är fränt, liksom. Det är häftigt.
Ja. Mm. Så efter go-karten då, när du blev så att säga tonåring, eller hur länge höll du på?
Jag höll på tills jag var 16.
16,
gjorde jag med det, och sen jag var ju i svensk elit på den tiden, en klass som hette ICA på den tiden, Intercontinental A, som inte finns längre. Och sen så började jag i Formel Ford.
Okay.
Så att jag, min första Formel Ford var faktiskt, köpte jag av Björn Wierdheim, som har hållit sig också i trakterna så att säga, av motorsporten. Så det är lite kul så. Och så blev jag trea i nordiska mästerskapen i Formel Ford, och blir det då 1999. Mm. Och så körde jag tyska Formel Ford-mästerskapen 2000 och blev trea där i CTEC-mästerskapet. Och gick vidare till Formel Renault och blev trea i det mästerskapet 2001 då.
Okay.
Och sen så räckte väl egentligen inte pengarna till eller kontakterna för att ta nästa steg då, som var Formel 3 på den tiden. Det är ju ganska stor skillnad mellan kanske 1 miljon till 6 miljoner.
Ah, okay. Det är så pass stor.
Så att det var för stor skillnad.
Ja.
För att kunna göra någonting. Så jag försökte göra lite andra saker och fick ett år till i Formel Renault 2004 och körde lite långlopp och lite sådär, men det var liksom aldrig någonting som föll riktigt hela vägen ut, om man säger så då. Så,
okay.
Så att efter 2005 så sa jag väl till mig själv liksom att det här funkar inte, utan måste göra någonting annat. Mm. Och då ville jag fortfarande vara kvar inom motorsporten, så då började jag plugga till maskiningenjör på Chalmers.
Okay.
Så det var därför jag hamnade på västkusten då. Mm. Jag är från Kalmar från början.
Mm.
Så började jag jobba med STCC, en del andra juniorkategorier. Så jag har ju hållit på med STCC sedan 2008, någonting blir det väl, 2009.
Okej. Okay.
Som just raceingenjör då. Mm. Så att det har väl varit huvudsysslan, och då har man ju kunnat både vara med och även inte betala så mycket pengar för att vara med.
Jag förstår.
Sen det är inte superlukrativt, men det gör att man håller ihop det lite grann och får någon krona för det emellanåt.
Ja.
Så jag har hållit på med det egentligen till då 2020 blir det väl då, och då fick jag chansen att ta över GT4 Scandinavia.
Mm, just det.
Som promotor. Det var rätt så lämpligt steg, för jag var lite färdig. Jag hade vunnit STCC då bland annat med Robert Dahlgren ett antal gånger.
Mm.
Och sista åren så höll jag till med Brink Motorsport. Mm. Och Tobias Brink.
Mm.
Och det gick väldigt bra. Vi vann många tävlingar, så jag kände mig lite så färdig med raceingenjörandet, just i Sverige i alla fall. Och då kände jag att jag behövde någon ny utmaning.
Jag förstår.
Så då kom detta ganska lagom så.
Mm.
En helt ny utmaning och lite annat att ta tag i än just det tekniska också då.
Ja.
Fortsätta lite grann med som att vara racerförare och syssla med marknadsföring. Hur man säljer någonting och bygga koncept och hela de bitarna och få ihop event och allting som ingår i att göra en riktigt bra racertävling.
Just det.
Så på det viset är det då. Så då har jag hållit på med GT4 Scandinavia nu då som promotor för det i 3 år nu då. Nästa år går vi in på fjärde året.
Ja.
Mm. Så på den vägen är bilintresset.
Ja. Om vi säger roliga bilar som du ägt under åren. Eller vad var första bilen? Om vi börjar där.
Så min första bil var en Renault Megane 2,0 som hade 150 hästar. En gul sak med lite styling på. Och jag har lagt mycket av mina pengar på racerbilar. Så jag har egentligen inte ägt så mycket häftiga egna bilar.
Ah, okay.
Så på den vägen är det. Så det är väl egentligen den häftigaste bilen
jag
har ägt.
Ja,
eller den med mest bestandard i alla fall, får man väl säga.
Men det är ju en rolig bil om man vill liksom ut och gasa
alltså
på banan.
Den var helt fantastisk och bra väghållning och hela biten. Liksom. Ja. Så det var helt okej första bil faktiskt, får man väl säga.
Men, det förstår
men,
jag.
Så, nej, men sen har man ju, jag har ju ägt racerbilar så att säga, och det är ju klart att det är lite häftigare då.
Ja. Ja. Vad har du varit då för något då?
Ja, men jag har ju haft Formel Renault, bland annat Formel Ford.
Just det.
Och lite såna bilar emellanåt då. Så att, sen har jag jobbat mycket inom team, och då har de ju själva ägt bilarna, om man säger så då.
Ja, men, just det.
Ja. Så att jag själv har faktiskt inte haft så många bilar som man kan tänka sig.
Nej. Drömbil då?
Alltså jag älskar ju till exempel den här Porsche 917 och den äran utav gamla Le Mans-bilar där från från 70-talet och sådär. Jag tycker det är jäkligt fränt, och även Ford GT40 skulle jag kunna tänka mig, ja, valfri årgång egentligen. Så det tycker jag ju är häftigt. Nej, men det kan man väl säga. Det är väl egentligen de som är högst på listan. Sen har jag klart varit inne på Toyota Supra och så vidare också, och sådana där bilar när det begav sig en gång i tiden. Och man tittade på Fast and Furious för första gången, så kunde man ju tagit vilken bil som helst där också.
Det låter bra det. GT4 Scandinavia. Vi kan väl börja någonstans. Vad är det för de som inte känner till det?
Ja, GT4 Scandinavia är en klass som har vuxit utav en grupp som heter SRO ute i världen, som är då Stefan Rattel Organization, som är urfadern till GT3 i första ledet. Och sen har de utvecklat fler klasser, bland annat GT4 som kom någonstans runt 2010. Första vågen, och även på senare år nu då så har de någonting som heter GT2 även då, som är en lite mer motorstärkare version med lite mindre downforce än vad en GT3 är, som ska fylla det steget också då. Så de sköter ju väldigt mycket stora tävlingar och har sin World Challenge-serie bland annat, både i Asien, USA och i globalt.
Okay.
Så att det är ett samarbete kan man säga. Det är som en typ av franchise som jag driver ifrån deras sida då, där jag får använda GT4s namn och teknik och sådana saker då för att bedriva en serie i Skandinavien.
Okay.
Så det är väl urgrunden. Sen de bilarna vi åker med, det är ju moderna GT-bilar, till exempel dagens Toyota Supra finns ju med. Det är Ford Mustang och det är Lotus är med, och det är, jag tror vi är uppe i en 13 stycken olika biltillverkare som är med. GT4 som har bilar där som kan åka. Mercedes, AMG, Porsche Cayman. Det finns en hel uppsjö av bilar som vill vara med i detta. Det är ju det som gör det så fantastiskt att vi får de här olika bilmärkena. För svensk och skandinavisk racing har ju varit mycket liksom enhetsbilar eller just ett märke.
Ja, just det.
Det är fine i viss form, men alla klasser behöver kanske inte vara det, utan man behöver ha det här att det låter lite olika från bilarna och de presterar lite olika. En del har bättre väghållning och en del kör fortare rakt fram. Så att jag tror att det behövs i svensk racing, och även då att vi har ju den stora fördelen att vi har väldigt mycket körtid på bana jämfört med de andra olika klasserna då. Så att vi kör ju inte ett sprintformat på det sättet, utan vi kör en timmes race med depåstopp.
Okay.
Där man byter förare, så att dels att man är två förare på en bil, och då kan man också dela kostnader, men också att man får mer körtid då.
Just det.
Så att vi har ett litet annat upplägg som jag tror många inte riktigt är vana vid i svensk motorsport i alla fall, för där har man ju kört sprintracing sen urminnes tider.
Ja, precis.
Att det ska vara 20 minuter eller kortare egentligen, och väldigt intensivt. Så vi har ett litet annat upplägg där som gör oss unika, och vi är väl den enda klassen som har, i stort sett som har depåstopp också i alla fall i elitracing i Sverige då. Så att vi blir lite annorlunda med ett koncept som vi har lånat från utomlands, som jag tror är helt rätt för vår marknad. Om man tar lite historiskt vad som har hänt inom svensk racing, så har ju STCC varit det största som vi har haft. Och det lånade ju vi från England. Det konceptet, och vi fick bilar från deras andrahandsmarknad, som gjorde att det blev en väldigt bra modell för svenskar för att kunna köpa de bilarna för ett rimligt pris med reservdelar och support. Och kunna åka dem i Sverige. Och jag tror att det är nästan det som behövs för att vi ska kunna ha hög klass på racing i Sverige, att man kan låna ifrån det och inte hitta på någonting en eget.
Just det.
Så att någonstans där tror jag, det är därför jag tror speciellt mycket på GT4, för att man har de här olika bilarna, man har mer körtid och man har ett koncept och en så kallad BOP då, en balance of performance, som jag inte har någonting med att göra, utan det är ju de på globala HQ i London som sitter och bestämmer vilka prestanda de här olika bilarna ska ha och så vidare, vilka inställningar de ska ha för att vara så lika som möjligt.
Just det.
Så att det funkar väldigt bra, så vi får ju en ny sån här balance of performance inför varje racehelg utav SRO då, som gör att det blir väldigt, väldigt rättvist för alla bilmärkena som är med. Så jag tror stenhårt på det konceptet för den här marknaden. Så att det är väl GT4 i en snabb summering.
Ja, jag förstår. Du nämnde lite grann din roll där, vad du gör för någonting, men om du går mer så att säga när du är på en tävling till exempel, vad är liksom ditt största fokus där på tävlingen då?
Man kan väl säga att jag har två fokus på tävling. Ett är ju liksom den själva upplevelsen som mina kunder får. Mina kunder är ju mina förare och mina team då. Så att det är dels att de får en schysst upplevelse, att de kommer dit och känner sig välkomna. Och vi har även en lounge där de kommer och äter, alla teamen med oss och så vidare. Så att vi har en väldigt, väldigt god miljö hos oss. Och även där vi syns mycket i sociala medier och så vidare. Då, så att man styr det så att vi får ett bra marknadsföringskoncept som teamen lätt kan dela med sig och de förarna som är med lätt kan dela med sig utav.
Just det.
Så att det är ett fokus. Och sen andra fokuset är ju att tävlingen rent tekniskt ska gå bra och att alla ska känna att okej, vi gjorde det här på rätt premisser och rättvisa villkor.
Ja.
Och man kan tro att det borde ju inte vara så svårt, men det är nog en av de svårare bitarna att få till det med funktionärer, med race directors, med domare, med de som besiktar bilar.
Ja.
Alltså det tar väldigt mycket tid som man inte riktigt...
Såklart.
Man ser inte det om man kommer utifrån och tittar på det, utan man måste vara med i det för att faktiskt förstå vad det är för någonting och att det görs på ett bra sätt så att det är lika för alla och så vidare då. Så att det är ju de två fokuserna är det ju väldigt mycket på, och det räcker gott och väl. Och sen är det ju även den trivselbiten såklart, att man
såklart
ser att alla har det okej liksom och så vidare, och vi är ett väldigt gott gäng som har schysst jargong liksom jag tycker det funkar väldigt bra med våran atmosfär så att säga i gruppen. Så det kan man väl säga. Och sen är det ju att det är ju egentligen det lilla jobbet på helgerna. Utan det stora är ju alltså att få allting på plats inför de här tävlingarna med mat, med däck, med bränsle, med administration.
Just det.
Få alla utskick. Få förberedelserna i sociala medier och skicka ut till tidningar och tv och allt sånt där som man gör då. Så att det är ju den stora biten under själva race-säsong.
Ja.
Och nu då när det är off-season så handlar det ju mycket om att jaga nya team och förare som vill vara med och som tycker det här är intressant. Och ha den dialogen med dem och försöka hjälpa dem på bästa sätt att få ihop sin satsning då. För det är mycket kontakter i den här lilla ankdammen som är svensk motorsport, och kan man hjälpa någon så är det alltid trevligt liksom att kunna få ihop både förare och team och driva bilar och även få tag i bilar utomlands och så vidare då. Så att det blir många järn i elden.
Ja, såklart.
Och även liksom knyta upp banor och mediapaket och allting sånt där liksom. Så att
det är mer än ett heltidsjobb, så kan man väl säga.
Det kan man säga, och tyvärr så har jag inte heltid att lägga på det.
Nej,
så
jag
önskar att jag hade det, men det blir mycket kvällar och mycket helger.
Ja, jag kan tänka mig det. Men hur många är ni? Det är du och så är ni...
Så vi är ju ett team på ungefär 5 stycken.
Ja.
Det är ju jag framförallt, och så är det min fru som hjälper till väldigt mycket. Sen har vi Börje Blomén som är vår race director som sköter mycket av det tekniska med racen och så vidare och domare och hela den biten. Sen har vi ett gäng till på media som gör mycket media grejer. Rasmus Fritsson som är vår fotograf till exempel, som gör ett jäkligt bra jobb. Och sen så har vi Andreas Tysk som hjälper till mycket med tekniska saker.
Okay.
Så att vi ja, vi är ett gäng på en 5-6 stycken som, som hjälps åt, och så beror det lite på vem som kan alla helger och så vidare.
Ja,
och så där. Men så det är väl grundkärnan i det där. Och sen letar vi letar ju liksom alltid folk som är passionerade för motorsport, som vill hjälpa till också.
Såklart.
Sen är det ju inte alltid så välbetalt som sagt, men folk med passion är alltid trevligt.
Det är nästan det man vill ha mest, kan tänka mig.
Det mest andra saker, det löser man liksom. Så att viktigt är att man har passion och att man vill och kunna lära sig och så vidare. Så,
just det.
Ja, så det är mycket det jobbet som är.
Ja.
Och även sköta då dialoger med de SRO till exempel utomlands och så vidare. Och vi gör ju en tävling på Spa-Francorchamps som vi har gjort varje år sedan jag tog över, som också kräver sina dialoger, för det är lite en annan typ av tävling då.
Ja.
Så att det är mycket såna diskussioner och vad man ska ta vägen, och även samarbetspartners till serien. Vi har ju ett antal samarbetspartners med Pirelli, bland annat Pirelli Sverige, Coffee Pro, Apex.se. Så att vi försöker få till de bitarna på ett bra sätt, så att de känner att de får igen sina pengar och lite till.
Ja. Jag tänker, hur många team är det som kör, om vi säger den här säsongen som var nu? Hur många team var det som körde då?
Så att vi har ett stort team som är Toyota Gazoo Sweden, eller Brovallen Racing, som Tobbe Johansson driver. De har ju varit tre bilar i år. Och sen så har vi ju egentligen ett team per bil, för det är ingen annan som har tvåbilsteam just nu. Så att, men vi har Alfab, M-bilar Racing, vi har RMS, och vi har Otto Racing också som är hos oss då. Så det är lite olika team, och vi har ju haft lite andra team involverade hos oss också då. Gällerosen bland annat har vi ju haft med oss också då.
Jag tänker, de teamen som då kommer, om vi säger att det är ett helt nytt team, vad kommer de tidigare från, så att säga? Vad har de hållit på med innan de kommer och börjar med det här? Är det samma typ av racing, eller har de hållit på med något helt annat innan?
Ja, oftast så har de ju hållit på med antingen STCC eller Porsche Carrera Cup, oftast i någon form. Otto Racing kommer väl från ungdomskategorierna mer eller mindre, men de har ju åkt GT4 väldigt länge nu då. Så att det är lite olika, men oftast så har man väl sysslat med någon annan typ av elitracing på någon nivå. Men jag tror ju teamen som helhet, alltså de lär sig rätt så fort. Alltså jag tror instegskurvan är kanske en 3-4 tävling eller något i den stilen.
Okay.
Sen vet man vad man håller på med. Så att det är inte någon jätte... Det är inte som att driva supertouringbil som någon gång i tiden. Som kanske 20 man liksom.
Ja. Utan,
en GT4 är ganska så lätt ändå att hålla vid liv och hålla vid gott skick. Tämligen hyfsat enkla att ställa in, i alla fall för att få en hyfsad balans. Och sen är det klart att de här sista två tiondelarna är ju alltid jobbiga liksom.
Ja, såklart.
Så är det ju. Och kräver lite extra tid, men det är ju inte skillnad från någon annan klass i världen då.
Nej, precis.
Så att de här teamen, de drivs ju ut av passionerade människor som har hållit på med motorsport oftast då. Och de blir ju i stort sett uppräggade utav förare som vill åka och som har en bra budget. Som säger att vi vill att ni driver den här bilen på det här sättet.
Just det.
Så blir det väl till oftast då.
Ja. Därför jag hade med för i våras var det, tror jag. Niklas Hagberg.
Exakt.
Som kör Toyota Supra.
Jajamän.
Ja. Så han har ju fått höra en del stories ifrån. Och det låter som att ni har jävligt kul på era tävlingar.
Det har vi.
Ja.
Det har vi.
Ja.
Nej, men som sagt, vi har ju vår fantastiska lounge som vi har haft. Och vi har ju ett all-inclusive-koncept. Att från att du kommer och sätter upp ditt tält så finns det mat och kaffe och någonstans att hänga liksom för allihopa. Och det har varit otroligt tacksamt för oss allihopa liksom, för det blir en bra dialog, schysst dialog bland alla teamen och alla mekar och förare och allting sånt där då. Och så blir det väldigt lätt, att man behöver liksom inte ha en support crew med, som fru och mammor och allt vad det är som ska stå och laga mat. Och, ja. Utan man kan liksom köpa sig fri från det lite grann. Mm. Och då gör det lite enklare att hålla på med. Och, även då om man blir ett par stycken i teamet. Alltså blir man en 7-8 stycken i teamet, då blir det rätt mycket mat det plötsligt som ska fram.
Precis.
Så att det har varit väldigt tacksamt just att hänga så. Så att, Niklas och jag, vi har haft det väldigt bra.
Ja, det låter bra det. Om man säger, du har pratat om de olika bilarna som kör, det är liksom Toyota Supra, det är Porsche Cayman, det är Mercedes AMG och så vidare. Vad är liksom kriteriet för att en GT4-bil, hur ska den vara uppbyggd liksom? Vad är det som gäller med däck och sådana saker?
Ja, alltså det ska ju vara en GT-klassad bil och sen exakt vad definitionen på den kan väl skilja något då, men oftast så ska det ju vara liksom en tvådörrars kupévariant av något slag då. Det blir ju, de är ju väldigt lika allihopa de här bilarna från grund och botten kan man väl säga, men det ska ju finnas att köpa hos återförsäljaren är ju ett kriterium, och det ska vara ett visst antal tillverkade utav dem då, för det är ju så att motorsporten existerar ju för att man ska kunna sälja mer bilar.
Just det.
Och därför tror jag ju också att det är väldigt viktigt liksom att du ska, ja, den bilen som vinner på söndagen ska du kunna åka och köpa på måndagen liksom.
Okej, det ska vara så pass enkelt liksom.
Så pass är ju drömmen att det ska kunna vara så då, för då när det blir den sortens marknadsföring så finns också pengarna där att driva motorsport på en bra nivå. Så det är ju det ultimata liksom, att man kan ha det så. Och här är det ju också då att många av våra team och många av våra förare har ju sponsorer inom återförsäljarleden i Sverige och Norge. Så att, och då blir det väldigt enkelt, för du kan komma dit och ställa ut din bil eller ha din bil, resebil på plats och så drar det blickarna till sig, och då kanske man vill ha gatversionen också. Ja. Så det är ytterligare en fördel med GT4.
Mm. Är det liksom då krav på säg däckdimension och sådana saker, att det är max eller minst?
Så just däcken är ju en sak som ingår i balance och performance.
Okay.
Så att SRO gör ju så att de tar ju, så fort det kommer en ny bilmodell så åker de en gång om året så åker de ett stort BOP-test där de tar in de här nya bilarna och jämför med de gamla.
Okej. Okay.
Så då gör man, man har två eller tre förare som går igenom alla bilarna, och så kör man varvtider och analyserar data då för att få fram hur de olika bilarna beter sig, och så försöker man då att med mappningar och med däcksdimensioner och höjder på bilen och så vidare då matcha in dem så att de är så lika som möjligt. Mm. Så att alla bilarna har inte samma däcksdimensioner till exempel, okay, utan det skiljer sig lite grann från bil till bil då för att det ska matcha in i fönstret för de andra bilarna.
Just det. Är något krav på något visst däckmärke liknande, att ni liksom kör så?
Ja, så nästan alla, eller vad jag vet, alla SRO-serier åker på Pirelli.
Okay.
Och det gör även vi, så att Pirelli är våran leverantör utav däck, och det är ju för dels för att de är väldigt schyssta att göra med rent i allmänhet då, men också att det är ett jäkla bra däck och att det är det som SRO har testat med. Ja. Vilket gör att det blir så likt som det bara kan bli mellan bilarna och gör det så rättvist som möjligt. Så att därför åker vi med Pirelli helt enkelt.
Jag förstår. Ja. Om vi säger aktiviteter under ett år, hur många tävlingar har ni på ett år ungefär?
Så vi har 5 stycken tävlingar vi åker om varje år. Så att det är väl egentligen ursprunget ifrån pandemin som vi hade då vi var nere i 3 tävlingar ett år vet jag väl, och så nog de flesta överens i klassen i alla fall att 5 eller 6 tävlingar är ungefär det som är optimalt med tanke på budgetar och tid och så vidare, för Många av de som kör i serien är ju framgångsrika företagare av något slätt sätt. Och, det innebär ju att de kan inte vara ifrån längre perioder ifrån sina jobb och så vidare. Då. Så att det tar ju ändå tid att hålla på med motorsport om man ska vara iväg och testa och så vidare. Så, så att det någonstans där går väl den bra linjen helt enkelt. Så, så fem tävlingar. Sen har vi även haft lite testdagar. En eller två om året. Så det är väl de stora eventen vi gör själva så att säga. Sen är vi med på en del mässor och så vidare där vi ställer ut bilar och så. Så jag har varit på Elmia ett par gånger och så vidare och, och några till. Så att det är väl de fysiska eventen vi gör.
Jag förstår. Hej, Marcus här från Racebiz-podden. Ledsen om jag stör mitt i avsnittet. Men jag vill egentligen bara påminna dig om att du har inte missat att Racebiz-podden finns både på Instagram och på Facebook också. Gå med också så får du de senaste nyheterna. Du kan ju också supporta Racebiz-podden genom att köpa lite t-shirts. Gå in på Instagram eller på Facebook-sidan för mer information. Tack för din tid. Jag tänker under de här åren som ni har kört här, det måste ha hänt en del både roliga saker och tråkiga saker. Finns det liksom någonting roligt om vi börjar där som du kan berätta?
Alltså det finns ju väldigt mycket roliga saker som händer, men det är ju vad ska man säga? En del är ju lite preskriberade eller som man inte får prata om. Nej. Men vi har ofantligt kul emellanåt och de mesta konstiga sakerna händer ju nästan mellan hemmet och racerbanan på väg hit och dit och allt vad det är när man får någonstans. Så att det har varit väldigt mycket skoj. Men vi är ju ett väldigt gott gäng och vi har ju vår interna humor i vår grupp liksom, som gör att det blir helt fantastiskt. Men det har hänt så mycket och oftast är det ju någon som har glömt någonting någonstans och så ska man få tag på det och hit och dit och springa runt i depån och hitta saker och så vidare. Så att det har varit, det blir alltid äventyr även om en lugn helg innebär alltid ett eller två riktiga äventyr på något sätt. Så att, men det har varit att hämta radioapparater ute i skogen och det har varit allt möjligt konstigt. Så att, det har varit mycket, men tyvärr så kan jag inte berätta de bästa.
Jag förstår. Om vi säger framtiden för hela den här serien. Hur ser det ut om vi säger till 2024 och framåt?
Nej, men vi har ju ett långtidskontrakt med SRO. Där vi har ytterligare två eller tre år till. Som vi ska försöka driva detta. Och ambitionen är att försöka göra det. Fram till i alla fall 2026. Sen är det ju så att våra svårigheter har ju varit antal deltagare. De deltagarna vi har är fantastiska och jättebra. Det är bara det att vi skulle ha några till. För det är så vi har väl snittat runt 10 bilar ungefär genom de här säsongerna. Och det är lite för lite tror jag både för publik och för förbund och för marknadsföring av klassen och så vidare. Och även för det mediepaketet vi har med våra sändningar och så vidare. Vi skulle ju behöva ha i alla fall 15 bilar för att det ska vara riktigt bra och gärna 20. För att det ska vara en intressant klass att titta på. Så att det är ju vår ambition. Så det är klart att vi ser ju gärna att det fortsätter att växa så att säga så att vi ser att det går åt rätt håll. Vilket jag tror att det kommer att göra för det finns ett ganska stort intresse just nu för GT4 och vi har många dialoger igång. Och även med team som inte är baserade i Sverige som ska bli väldigt kul att se hur det är. Om vi kan få ihop de satsningarna som gäller. Så att just nu så ser det väl ändå ganska positivt ut tycker jag för att växa till nästa år. Och det är väl egentligen det som krävs att vi ser att det går åt rätt håll och att vi kan göra vår produkt bättre för att som sagt tjäna pengar på motorsport det är nästan omöjligt skulle jag vilja påstå.
Precis.
Utan min ambition med detta är ju att göra svensk motorsport bättre eller skandinavisk motorsport bättre och klart att det är svårt att nå upp till STCCs framgångar i början på 2000-talet men att vi kan komma dit i alla fall, att vi kanske kan ha en 10 000 åskådare som kommer varje tävling hade ju varit väldigt trevligt. Och att vi får igång motorsporten i stort igen med ett intressant och starkt koncept.
Ja.
Så att det har ju hela tiden varit min stora ambition liksom, att kunna göra det, att göra svensk motorsport bättre. Sen är inte det, det är inte lätt.
Nej, det förstår jag.
Alla gånger.
Nej.
Och vi lever ju i en tid där motorsport inte är alltid så politiskt korrekt.
Precis,
tyvärr. Och det gör ju att det är svårt att få ihop ekonomi och marknadsföringssatsningar med rätt typ av företag som värderar den här sortens aktiviteter och som, ja, men som också kan se att de säljer mer saker på grund av att de håller på med motorsport. Så att ja, där någonstans är vi. Det är svårt. Men så jag ser ju egentligen en framtid där GT4 växer sig lite starkare och att vi kan få lite mindre splittring i motorsporten i stort. För idag är det rätt så jobbigt för jättemånga.
Ja.
STCC har ju valt ett litet annat spår. Porsche har ju sitt spår som är väldigt starkt. Och sen så har vi då vi som kallar oss lite supportklasser eller liksom andra klasser än just STCC och Porsche då, som försöker att få till sin vardag och som också är bra serier. Så att vi måste liksom få ihop det här till ett paket, tror jag, i framtiden och inte vara så splittrat som det är just nu. För nu gör alla sin grej och barnarna gör sin grej och jag tror att det kommer inte att funka.
Nej.
Utan fortsätter det så kommer nog motorsporten få det tyvärr väldigt svårt i framtiden, eller i Sverige speciellt.
Springer du på mycket liksom, om vi säger motstånd i läget?
Ja, jag gör väl det.
Ja.
Och sen är det väl lite olika vad det beror på. Liksom. En del,
okay.
En del har ju de ekonomiska aspekterna först i tanken. Och det köper jag ju också. Liksom. Det är inte gratis att hålla på med detta. Så att det är klart att kalkylen måste ju ändå gå ihop i slutet av dagen. Så att det är svårt. Liksom. Det är inte svart eller vitt heller.
Nej,
utan
precis.
Det finns lite gråzon i det hela. Och sen har vi väl klasser idag som kanske, ja, i min värld som är lite omoderna kanske, som kanske skulle behövas fräschas upp lite grann och kanske bli både säkrare och lite modernare och lite mera aktuella så att säga i dagens sammanhang.
Just det.
Så att, och samtidigt så finns det ju å andra sidan då att vi försöker ju alltså, vad ska man säga, juniorracing idag i Sverige är ju egentligen formelbilar då. Och de har ju också haft det lite svårt med antal deltagare, vilket är synd då, för att det är ju också där som vi GT4 en gång i framtiden kommer få våra nya kunder ifrån. STCC kommer få sina nya kunder därifrån, Porsche kommer få sina nya kunder därifrån. Så att jag värnar ju extra lite för just junior racing och kunna få till det. Sen har jag inte haft möjligheten att hjälpa dem så mycket i min nuvarande roll, men jag hoppas ju verkligen att vi kan få till en junior racing som är stark i Sverige igen och där vi ser att tillväxten liksom finns. Så att där tror jag vi, ja, om, så att säga, om vi skiter i juniorracingen då så kommer det att bita oss i baken här framöver. Så att jag hoppas att vi kan få att GT4 kan växa till sig och vara ett litet draglok och få med så att säga några av de andra klasserna och sen en stark juniorracingkategori. Det hade varit det hade väl varit drömmen för min del liksom, att kunna få till ett sånt event och få till publiken igen, att publiken vill tillbaka och titta på det här liksom, live.
Ja, just det.
Och inte bara på YouTube eller på TV. Då.
Om vi säger en tävling, hur mycket folk kommer och tittar?
Så det är väldigt olika.
Det är det,
vi har lite mindre event som kanske är kanske en 3000 på någonstans i den här. Och sen så har vi ju de lite större eventen, till exempel Mantorp Park-finalen som är en 10 000 kanske i den stilen. Och sen då så har vi ju vår spartävling på Spar 24 timmars då, där det är en 80-90 000 över en helg då.
Ja.
Så att Så det kommer ju folk och tittar, och jag tror att det är också en sån sida som vi måste ta tag i, liksom, att hur upplevelsen är när du kommer och tittar på racing idag. Liksom, att det räcker inte att betala inträde och få en korv med bröd, liksom.
Nej,
och en läktarplats utan tak till exempel, och sen ska du sitta där liksom och titta, utan man måste titta mer på hur man tar emot publiken och hur man gör en helhetsupplevelse som ja, till exempel Formel 1 gör extremt bra i dagsläget. Och få till det här med VIP-loger och käk och liksom lounger och bra läktarplatser med tak på som skyddar dig från de svenska elementen helt enkelt. Så att du kan sitta där en liten stund och titta på racing och njuta av det.
Ja.
Så att jag tror där har vi lite grann, och även liksom den elektroniska sidan av det, alltså appar, YouTube, hur du kan följa racet. För i dagsläget är det inte så lätt att följa var alla ligger i positioner och så vidare,
okay,
om du bara sitter på läktaren. För det finns liksom ingen jumbotron att titta på, och det finns liksom ingenting sånt. Utan där skulle man titta mer på appar eller liksom tv-apparat eller så som man kunde sätta upp längs banan och så vidare, för att få den här inkluderande upplevelsen för publiken då.
Så att de har örnkoll hela tiden på de tävlande.
Exakt, och vet vad som händer. Liksom. Så att jag menar, är man på Formel 1, liksom, då har man sin telefon igång och man har kanske live-timingen uppe där, och sen så har du en stor skärm på andra sidan banan som du kan se. Liksom, plus banan då. Mm. Och plus då att du kanske till och med tittar på sändningen i din telefon. Liksom, så du kan på plats kan du ha sån koll på vad det är som händer och uppleva det mästerskapet på ett sånt fint sätt. Liksom. Så jag tror vi måste på något vis ta lite baby steps mot det med våra finansiella medel.
Just det.
Och sen, klart att vi kommer inte komma upp till Liberty Medias flera miljarders satsningar. Liksom. Det kommer inte gå, men för små pengar så går det att göra rätt så mycket trots allt i de här områdena. Så det hoppas jag att man kan, att vi kan vara med och bidra till den svenska scenen eller skandinaviska scenen med sådana saker också.
Just det. Och det du sa innan här med att du jobbar gärna med folk som har den här pensionen. Mm. Och det tror jag det spelar stor roll i det fallet, när man måste hitta en lösning som alla vill komma åt. Och liksom, okej, hur mycket kostar det? Ja, men det här kan vi lösa med den pensionen vi har.
Ja, exakt. Nej, för det är ju så, det krävs mycket arbetskraft. För
det gör
ju
det. Ja,
event
verkligen.
Är ju allt liksom, från hur du välkomnas i grinden till första kaffekoppen, till maten, till vem är det som visar dig till var du ska sitta någonstans.
Ja.
Och finns det guidade turer? Alltså det finns så mycket som är personaldrivande som man behöver rätt typ av personer till.
Ja, verkligen.
Och även, jag menar, en sån enkel sak som speaker också. Liksom. Mm. Hur får man tag i en bra sådan i Sverige idag? De är jättefå. Mm. Liksom. Så att det är inte helt lätt hur man ska paketera allting och sådant. Så att, men där hoppas jag att vi kan vara med och liksom
det tror jag
få till en sån upplevelse.
Ja,
så då hade vi kommit långt till vägen.
Ja.
Och sen är det ju då, jag tror mycket på samarbeten. Liksom. Jag menar, det finns ju en del som kanske vill samarbeta lite mindre, liksom, och några som vill samarbeta lite mer.
Mm.
Men jag tror vi måste sitta ner vid samma bord någon gång i framtiden, alla klasserna, och komma överens om hur vi vill göra och hur vi kan presentera oss mot banorna också, för att det är så, banorna har ju en otroligt stark position idag och det är ju tyvärr lite grann det som har ramlat ur det här miljödebatten och miljödiskussionerna som har varit kring hur mycket man får låta och ljud och sådana här saker och bullernivåer, och det gör ju att alla banorna har ju mindre bantid att sälja.
Ja.
Och då gör det ju att den bantiden som finns, då måste det vara bra event och bra saker som man tjänar pengar på.
Mm.
Och då gör det att all racing får inte plats helt enkelt.
Precis.
Så att det blir lite huggsexa om de få tävlingarna som finns och göra det bra.
Ja.
Så att jag hoppas att såklart att den situationen också kan lösa sig med att barnen får liksom en rimlig bullerdagsnivå.
Precis.
Och inte får lägga ner, för det är ju risken också att vi helt blir av med våra barn.
Ja.
Så jag menar, det är ju, jag kan tycka att det är urfånigt liksom. Jag menar, inte ens spiken och musiken som spelas i mellan hiten får ju vara särskilt hög.
Nej.
För då övernår du bullernivåerna. Mm, liksom.
Precis.
Så att, och sen har du E4 som går bredvid Mantorp till exempel. Ja. Och får låta hur mycket som helst i stort sett. Så att, jag tycker bara det är liksom helt urfånig diskussion. Jo.
Absolut.
Så att jag hoppas att vi får lite rim och reson på politiknivå så att svensk racing kan frodas och all annan motorsportaktivitet också som pågår.
Precis.
För vi fyller en otroligt viktig funktion i samhället, även om man inte tror det, med att skapa någonting som ungdomar kan hålla på med och ha intresse för och lägga sin tid på och få en karriärbana inom. Ja. Som jag tror det är så otroligt viktigt. Och jag tror motorsporten har en sån stor roll i att få ungdomar på rätt sida av lagen och få en vettig livskvalitet också. Mm. Tillsammans med annan sport såklart. Men där tror jag vi har alltid varit väldigt starka liksom. Motorburen ungdom.
Just det.
Som jag tror är viktigt att värna om och att de får ha en plats också.
Ja, helt klart. Jag tänkte, ni åker, du sa ungefär mellan 3 och 5 event per säsong så att säga.
Mm.
Vilka är de liksom återkommande banorna som ni använder?
Så vi vill ju i första hand köra på Anderstorp och Mantorp.
Okay.
Det är ju de två stora banorna kan man väl säga som passar våra bilar väldigt bra. Vi har ju GT-bilar som är lite mer motorstärka än många andra klasser. Så vi vill ju kunna sträcka ut benen ordentligt längs långa raksträckor, för det passar de här bilarna och passar ljud och passar upplevelsen på ett bra sätt. Så att de två vill vi ju nästan alltid åka på en eller två gånger om året om möjligt. Sen åker vi gärna på Rudskogen i Norge. Mm. Det är en fantastisk anläggning i dagsläget som har investerat många, många miljoner. De har ju byggt ett nytt restaurang och ledningstorn. För jag vet inte om det var 100 miljoner eller 150 miljoner nu eller någonting sånt som står färdigt nu då. Så att de gör ju otroliga investeringar i den anläggningen. Så det är ju i stort sett en Formel 1-bana i dagsläget.
Ja.
Så att Anderstorp, Rudskogen och Mantorp är väl våra tre stycken go-to-banor i dagsläget. Och sen så fyller vi på med antingen en eller två utomlandstävlingar ihop med GT4 Europe.
Okay.
Som då som vår tävling på Spa är. Och då är vi ju en 70-80 bilar som kör samtidigt. Och finns inte de tillgängliga så åker vi ju någon av de större eventen som vi kan få vara med på helt enkelt. Och det blir, historiskt sett så har det ju varit Karlskoga och Knutstorp bland annat.
Okay.
Så att ja, det, även om banan inte är optimal för våra bilar så är det ju så att vi vill ju fortfarande ha vår publik att köra för.
Och
ha ett bra event med en bra supportklass och kunna samarbeta med och mediapaket och hela den biten. Så det är väl ungefär våran grov plan när vi väljer vilka event vi vill vara med på. Sen är det ju det vi har en sån här GT-profil som vi har, så kör vi ju gärna ihop med klasser som också har liknande profil, till exempel Porsche Carrera Cup då.
Ja.
Så att vi hamnar i samma kundkategori till exempel. Och, och även de som sysslar med track days och time attack och så vidare. Det är så att vi får liksom samma klientel kan man säga.
Precis. Jag tänker när ni är på de här tävlingarna, du har ju som sagt extremt mycket att göra med liksom all logistik och hela den biten. Känner du någon gång så här, gud vad kul det vore att gå ner i depån och stå och hjälpa till med att liksom skifta däck eller kolla hjulinställning och sånt liknande? Men jag tänker, du har ju den bakgrunden så att säga.
Ja, och den får ni svaret på det, ja.
Jo. Får du frågan att...
Robert, kan du komma ner här?
Jag har väl fått lite frågor, men har jag sagt så mycket nej så att jag tror de har gett upp lite grann. Okay. Det är ju så att man kan inte göra allting, och jag har ju hjälpt lite team vid sidan av när jag inte haft tävlingar och försöka få ordning på setuper och få lite fart i bilarna då. Men i övrigt så försöker jag att tacka nej till nästan allt det jobbet just nu, bara för att kunna fokusera på en sak i taget. Och jag kanske kommer tillbaka till racingenjörandet en gång i tiden, det får man se lite grann. Men absolut skulle jag kunna tänka mig att stå och skifta lite däck eller och lite sådär, räkna ut hur mycket bränsle det ska vara i bilarna och så vidare. Så att det rycker ju absolut lite grann då och då, men i det stora hela så trivs jag för nuvarande ganska bra i den rollen jag har liksom. Och jag tror i den rollen jag har nu så har jag möjlighet att göra lite större skillnad också än som racingenjör. Man har lite mer kontakt med banan, med tävlingsledning, med dem runt omkring, som gör att man kan få ihop tävlingen på ett snyggt sätt. Och när man är racingenjör så är det väldigt mycket fokus på just en bil.
Ja.
Du har ansvaret för en bil och du ska få den att gå så fort som bara möjligt och få bra resultat.
Ja.
Så det blir lite en annan sorts inriktning. Och sen klart att jag är ju vinnarskalle från början, så att det är klart att den tävlingsordran sitter ju fortfarande i lite grann, och det är den som rycker emellanåt.
Ja, det kan jag tänka mig. Du har ju nämnt en del samarbetspartner där då. Om vi drar dem som ni samarbetar med, bara så här som du är så att du vill tacka också, kan jag tänka mig.
Nej, men Pirelli Sverige har ju varit våran största partner sen vi kom till i stort sett, och har ju ett otroligt viktigt, vi har ett otroligt viktigt samarbete med dem, där de sköter våra däck väldigt proffsigt, och vi har, det kommer engelska ingenjörer hit och tittar på det och sköter om det och ger tips och råd om hur man ska använda dem på bästa sätt i teamen och så vidare, och se att allting flyter på. Så de har en otroligt viktig och bra roll i dagsläget, och vi har ju Anders Åberg nere i Kristianstad där som sköter all vår däckservice på ett alldeles förträffligt sätt. Det funkar fantastiskt bra just nu. De är väldigt viktiga för serien och för det vi håller på med, för att göra det på ett bra sätt.
Det förstår jag.
Och ett rättvist sätt. Så att, all eloge till dem, och för att de stöttar svensk motorsport faktiskt. Och sen så har vi ju Apex.se då, som är Anders onlineverksamhet som säljer allt möjligt. Handskar, overaller och allt möjligt.
All skyddsutrustning som behövs.
All skyddsutrustning som du behöver och lite där till. Så att de stöttar oss. Och sen har vi även våra fantastiska Coffee Pro då, som gör att vi får helt fantastiskt kaffe i våran lounge så fort vi är på banan. Och de ställer upp på ett helt fantastiskt sätt med massor med maskiner, och det är mjukglassar och det är allt möjligt som de ställer upp med. Och är en fantastisk partner som hjälper till och gör hela upplevelsen både för oss och våra kunder kanon liksom. Och som är så duktiga på det de håller på med också, just med kaffe och hur man får bra kaffe på sin arbetsplats och även hemma också. Så att nej, de är en stor del utav vår atmosfär, får jag säga. De på Coffee Pro, Kenny och Vilma.
Det låter så bra, att, det tycker jag.
Så att det är väl ungefär de tre. Vi har några till som är lite mindre som hjälper oss också. Vi har också ett nytt samarbete nu med en plattform som heter OnGrid. Som kommer ta hand om vår administration. Så att man kan göra sin anmälan till serien på ett bra sätt och bocka i både däck och mat och sånt, så att allting sköts väldigt smidigt och man får rätt transpondernummer från början och hela den svängen då. Så att det samarbetet kommer inledas här nu när vi får in anmälningarna för året helt enkelt, och så kommer vi köra dem under nästa år här. Och även en del serier utomlands som kör detta, Så att jag tror digital plattform som ligger i framkant och som vill mycket. Så de hjälper oss också mycket med kontakter och sånt som är viktigt.
Så det låter att, bra det.
Ja. Så att, nej, sen glömmer jag säkert ett gäng andra också som hjälper oss. Och det är ju allt från tryckprodukter och kläder och alltihopa. Så att alla är viktiga och gör sin del i det hela som gör att det blir ett koncept av det hela. Mm.
Jag tänker tre anledningar till att man ska ställa upp som team och köra er serie. Vad skulle du säga det?
Ett är ju att vi försöker göra detta på en elitnivå som jämför sig med Europa.
Ja.
Sen är det inte så lätt med den finansiella medlen vi har, men det är ju dit vi ämnar att vara. Vi vill vara en sån proffsig organisation som man kan förvänta sig ut i Europa. Och det är vår målsättning att komma dit. Så att jag tror, dels är det väl det att du ska få ett professionellt bemötande och det ska vara rättvisa villkor mellan teamen, mellan bilarna och de som deltar och de som team som driver detta. Och sen är det också att jag tror mycket på samarbeten mellan oss som organisation och teamen.
Mm.
Så att jag ringer ofta runt och frågar kan ni ställa ut er bil på den här mässan till exempel?
Okay.
Kan ni vara med på den här fotoshooten för den här tidningen? Kan ni göra detta? Och det innebär ju både att vi som organisation syns med GT4 plus då att teamen själva också får synas och samarbetspartners till de som kör då.
Ja.
Så att det blir lite en win-win då när man använder varandra i detta i den här typen av samarbete. Så det försöker jag ju jobba väldigt mycket med. Och sen även våra sociala medier, att det ska vara enkelt att dela vidare och skriva om våra team och de som deltar. Och att det är inte bara är förarna som syns heller, utan det är våra duktiga mekaniker och raceingenjörer och teamchefer och de som sköter däcken och så, att de också ska få synas när det finns möjlighet och känna att man är en del av någonting större.
Ja.
Så att där någonstans tror jag att vi gör skillnad. Sen är det ju att teamen i den här serien får ju själva välja vilket bilmärke de vill samarbeta med och vill åka med. Så att jag menar, vill man åka Mercedes, men då är det Mercedes AMG i Tyskland du har kontakt med och de sköter reservdelarna och sådär. Så att det är ju väldigt fritt så att säga att utveckla den typen av samarbete, och det gör ju att man kan bygga upp en större relation med ett speciellt bilmärke också som vad som än händer i framtiden kan innebära bra kontaktnät för teamen och teamcheferna och förarna i vad de sysslar med härnäst också. Då. Så att, men om du får kontakt med Aston Martin i England och får tillgång till deras kontaktnätverk till exempel, så kan ju det vara en otrolig framgångsdetalj i framtiden för vem som helst. Just både som förare och som teamchef.
Ja.
Jag tror det är mycket de fördelarna som gör att man ska köra GT4 och också att vi har jäkligt trevligt och har det väldigt mysigt ihop och har en bra jargong liksom.
Ja.
Men någonstans där och att det ska vara rimligtvis liksom lätt att hålla på med GT4 också. Det ska inte vara krångligt att hålla på med det, utan kan man ju underlätta i olika håll med administration eller vad det kan vara liksom, så ska man kunna göra det också.
Härligt.
Så vi letar team som vill driva bilar och vi letar förare som vill köra, och så försöker vi att sätta ihop dem med varandra helt enkelt och även bilmärken och så. Till exempel Aston Martin är ju ett av de mer aggressiva märkena just nu som vill komma in i våran serie, så att vi letar lite grann efter team och förare som vill ta en vidare dialog med dem. Det ingår en hel del support ifrån deras håll och att man kan ingå i deras Driver Academy bland annat och lite sånt. Så att Det är en av fördelarna med att när man åker det här globala systemet som SRO har utvecklat med de här olika klasserna, så vill ju biltillverkarna ha en bil i varje serie såklart minst. Mm. För att vara representerad och maximera deras marknadsföringsplattform såklart också. Ja. Då. Så nej, det är fördelar med att vara många bilmärken. För jag tror att för att kunna komma tillbaka till en storhetstid så behöver vi ha många olika bilmärken som går in med pengar i detta för att kunna bygga detta ihop. Liksom.
Ja.
Jag tror det är nödvändigt än att ha en pengapåse. Sen funkar det bra för vissa och gör det på det sättet. Men jag tror för att nå ännu högre så behöver vi ha fler som kan vara med helt enkelt.
Jag har någonting jag kallar för fyra snabba. Motorljud eller stereoljud?
Motorljud, alla dagar i veckan.
Mantorp eller Anderstorp?
Ja, den är svår. Ja, men jag säger nog ändå Anderstorp som bana och som anläggning så gillar jag den kanske något strovassare, men jag gillar Mantorp också.
Ja, jag förstår. Men om du måste välja så är det Anderstorp.
Ja, jag tror
det. Styrelsemöte eller förarmöte?
Och jag har varit på så mycket förarmöten så jag spyr på det snart. Okay. Så att jag tar nog styrelsemöte i den formen faktiskt.
Mototrimma eller dekaltrimma?
Så att dekaltrimma har jag ju gjort väldigt, väldigt mycket i mina dagar. Så att det är väl någonting som jag kan. Sen mototrimma har jag ju gjort en del. Men jag håller ju mest på med väghållning snarare än motor.
Okay.
Så att det beror på lite grann vad man förknippar med mototrimning. Men jag får väl säga dekaltrimma då.
Dekaltrimma, ja. Vad skulle du säga är din bästa respektive mindre bra egenskap som arrangör för hela den här cirkusen GT4 Scandinavia?
Ja, alltså bästa är väl att jag är väl ganska mycket om och kring mig och hör mig för mycket med folk och pratar mycket med folk och försöker vara spindeln i nätet på många olika sätt och även att jag föreställer mig själv i alla fall att jag är en doer, att jag får saker gjorda. Och att man ska kunna lita på att om jag säger att men det ska jag göra så gör jag det också. Det är väl viktigt för mig att folk ska kunna lita på det, att man inte bara pratar en massa skit liksom.
Jag får den känslan att du är, som du säger, en doer verkligen.
Ja.
Det är den känslan jag får av dig.
Så att det är väl, det tror jag är min starka sida. Sen min sämsta egenskap, jag gillar ju inte att vänta på saker och ting.
Nej.
Jag har ju svårt att stå i kö till exempel i det vanliga livet utanför motorsporten. Det gillar jag inte.
Nej.
Så att jag är väl lite otålig kanske emellanåt. Att jag ser ju gärna resultat med en gång på något sätt. Och, det är väl, men det är väl också någonting jag inser att det är ett problem jag har. Så att jag hade ju gärna sett 25 bilar redan första året. Och så
jag förstår.
Men allt har sin tid och det gäller att försöka komma ihåg det också. Att Rom byggdes inte på en dag. Liksom. Så att det är väl min sämsta egenskap att det är lite svårt med det emellanåt.
Jag förstår.
Dessvärre så fick jag tekniska problem. Så de sista 2-3 minuterna försvann, tyvärr. Men jag kan sammanfatta det så att vill du följa GT4 Scandinavia på sociala medier så finns de på Facebook, Instagram, YouTube och på LinkedIn såklart. Men också på www.gt4series.se. Tack för din tid Robert och lycka till under 2024. Hej då!